en podcast från Aftonbladet Ledare.
Arbetsmarknaden är i förändring och klassklyftorna fördjupas. Hur ser fastighetsfacket, som organiserar bland annat lokalvårdare och fastighetsskötare, på politiken, lönen och framtiden? Idag möter jag Niklas Nilsson, ordförande i Fastighetsanställdas förbund i Starta pressarna. Katalys podd om ekonomi och politik. Den här gången med mig, Daniel Suhonen. Varmt välkommen hit till Katalys studio, Niklas Nilsson.
Ja, tack så mycket, Daniel. Alltså jag ses fram emot det här och möta er och prata lite framförallt politik och prata lönesättningar. Men också kanske lite berätta vem jag är och vilken bakgrund jag har. Men framförallt politiken framåt och vilken lönesättning, hur man tänker på märket till exempel. Och vi tittar på arbetsvärderingar och vi tänker på arbetet som helhet, kan man säga. Mm. Men också vem som ska styra Sverige efter den 13 september.
Detta kommer vi in på. Jag tänker så här. Vi åt ju lunch för några månader sedan när du var nyutsedd. Mm. Kan vi börja med att säga det för den som antingen har full koll på varenda liksom detalj i facket eller den som inte har det utan bara följer podden i allmänhet här. Så du blev ju utsedd av förbundsmötet. Som är mellan kongresserna. Mm. Ett enhälligt förbundsmöte till förbundsordförande. Yes. Så du är vald ordförande. Yes. Men du väntar nu på att kongressen ska så att säga bekräfta det. Eller du står till val igen. Eller hur, berätta för mig. Ja. Och det var lite turbulent i fastighet innan där.
Ja. Det blåste lite orkan efter en ekonomisk skandal på förra ordförande. Och sen så fick jag bli vald den 22 oktober. Inte där. Och i den samma veva så också och andra ordförande upp sig. Så egentligen vi bara två och vi har kongress här i maj. Och då ställer jag också upp till omval och förhoppningsvis så blev vi full ledning efter kongressen och det ser trevligt ut, kan man säga.
Men det blev som en liten nystart och du så att säga, du satt i förbundsstyrelsen innan,
nej,
eller hur?
Nej. Jag har ju faktiskt inte någon tanke på att sitta och bli förbundsordförande, så har det inte varit, utan jag var avtal- och förhandlingsansvarig på förbundet och skötte våra riksavtalsförhandlingar och trivdes superbra med det. Och den förhandlingsnerven, det här att när man spelar match och när man förhandlar, det är som att åka på jakt. Det är samma adrenalin i kroppen. Det är det. Såklart man saknar det, men också saknar av att ge, framförallt vår lokalombudsman, ge dem kunskap och dela med sig av den, det man har för att se dem växa. Det saknar såklart. Men det är en annan roll, en annan påverkan. Och nu har jag landat i det. För de första veckorna så tänkte jag, alltså, vad är det här för självskadebeteende? Så tänkte jag. Men jag har landat i det här och det känns det bra. Liksom.
Vad tänkte du med självskuldbeteendet? Var det skandalen?
Alltså,
eller?
Ja, men alltså det här. Liksom, ska jag råta det här? Det
är, alltså att ta uppdraget?
Ja, ta uppdraget. Liksom. Det är 26 500 medlemmar. Vi är 1600 förtroendevalda. 52 anställda. Ska ingå i LO-styrelsen. Sitta här. Alltså det är massa saker som behövs göra. Och naturligtvis också alltså, sätta fastighets på kartan på ett annat sätt. Mm. Som vi håller på att jobba med. Liksom.
Och det är ju det här en del av, kan
absolut
man säga. Vi möter ju, vi försöker ju i den här podden blanda lite grann. Man kan ju tänka sig, för transparensens skull så är ju Fastighetsanställdas förbund är ju en av de från början då numera existerande fyra grundarna av Katalys. Och i princip ända fram till att Pappers gick in här i årsskiftet 24-25, alltså för ett år sedan kan man säga. Då var ni ett av fyra förbund, fem förbund, för Målarna försvann upp i Byggnads. Men det är liksom Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsmålarna och Seko. Målarna försvann upp då, söks upp, som många förbund har gjort i Byggnads. Och så ni är ju grundare och vi förhåller oss fritt, vi har ett fritt mandat. Men vi tycker att de här fackförbunden, arbetsmarknadsparterna, näringslivet, precis som en professor i nationalekonomi, är liksom centrala aktörer för att förstå svensk ekonomi och svensk politik. Och väldigt underrapporterat, skulle man kunna säga, undergranskat. Klart inte om man läser alla fackförbundstidningar och läser Arbetet och kanske Arbetsvärlden och tre tidningar till. Men det är ju en helt annan, när jag blev politiskt medveten, inte aktiv men politiskt medveten i början på 90-talet, tillsammans kan man säga med 90-talskrisen. Då var ju fackföreningsledare bland de tunga offentliga Liksom, och det säger inte jag för att liksom kasta skit på de som är det idag. Det är tuffa uppdrag. Det är, facket har haft problem med medlemstillströmningen. Men det var ju Lillemor Arvidsson, Stig Malm, Blomman, Göran Jonsson, Bertil Jonsson, you name it. Liksom Ninel Jansson, Kent Pettersson, Varson är ordförande i vår styrelse. Alltså, det finns många namn.
Det fanns profiler på ett annat sätt.
Profiler, ja,
det kan man säga. Och,
vad tänker du om det där? För det betyder ju väldigt mycket i samhällsdebatten, i arbetarrörelsen och även i den allmänna samhällsdebatten.
Ja, och det är självklart att det fanns profiler. Och samtidigt får man också säga så att vi har ju ändå valt en profil till LO-ordförande. Det får man ändå
från 60F-förbundet.
Ja, och det är inte så dåligt. Det är bra. Det finns också ett sätt att framhävda då fackföreningsrörelsen. Jag är ganska ny, men vi jobbar ju på den sättet att vi ska kunna ta större plats i samhällsdebatten. Och vem är vi och vad står vi för och inte vara rädda för det? För vi har hukat i bänkarna, om jag uttrycker mig så, kring det där. Från att våga säga. Men våga säga att det är socialdemokratin. Våga säga att de här frågorna, vi sätter press på socialdemokratin, det här är våra frågor, de här vill vi prata mer om. Liksom. Alltså, det är jätteviktigt i den och både synas i media, men också i sociala medier och var du nu än må vara, liksom, för att man ska veta kring det där. Och våga stå för de värderingarna.
Mm.
Och, nej, men här är jag.
Nej, men jag tänker, vi börjar där med dig, vem jag har framför mig här. Niklas Nilsson, när vi åt en lunch här, jag visste då inte att det var research för det här poddavsnittet, men det är liksom, du berättade, vi åt en lunch på en timme på en vanlig lunchrestaurang, det var ju som ingen omfattande research, men du berättade om en ganska spännande familjehistoria, dels med djupa band i arbetarrörelsens historia, dels att du själv då har en lång facklig kamp, men inte i Fastighets.
Nej.
Och du blev till och med en gång erbjuden att bli direktör för firman, eller företagsledare. Och då ställdes du inför en, som de säger på julafton i Karl-Bertil Jonsson, en kort men intensiv kris kanske. Men du valde facket.
Ja, och vi ska börja där. För när det gäller mitt arbete då kring det här, så var jag blev vald som klubbordförande 1991. Jag gick med i facket samma år som Palme mördades, 86. Då, 86, jobbade jag på en firma som var suspekt där. Alltså jag vill tro att den enda som inte tog till fängelse. Alltså. Det var sådär, alltså, kan man säga. Men
vad sen, gjorde ni?
Vi skar skallar, svinskallar och skallar. Det är väldigt tufft jobb.
Det är filmiskt jobb. Ja, alltså, det är nästan sån här fransk långfilm.
Ja, ja, lite ja, rockybaserat kan man säga. Mm. Och det är klientet människor som jobbar där. Absolut inget fel på dem som personer, men de hade ett annat... De gjorde andra saker också. Det kan man säga.
De hade en dynamisk fritid.
Det kan man säga.
Okej.
Okay. Jag har lite med uttryck också någon gång.
Ja, ja.
Mm.
Och ja, precis. Och den här så att säga, stycka djur. Det, ja. Liksom, det känns ju som att det finns möjligheter att, så att säga, skära emellan där. Och kanske, var kommer djuren från? Är det verkligen svenskt kött? Och,
ja.
You name it. Mm. Liksom.
Men i alla fall. Och där blev jag medlem. Okay, där. Och på tal om djur. Jag blev medlem på ett uppsökeri.
Mm.
Jag blev medlem på ett uppsökeri i 1 september 1986.
Det är 40 år sedan.
Det är 40 år sedan jag blev medlem i facket. Sen bytte jag jobb. Där kom någon kille som hette Tom Jolson som hade ett slakteri styckningsföretag. Och så vi hade styckat lite på läget till dem, så tyckte de att jag var bra. Så han ville att jag skulle börja hos honom, och det gjorde jag. Och där började jag, och så började där 87 kanske, eller 88 någonstans i det här.
Ett liv sen?
Ja, sen ett liv där. Och sen så var det så här att...
Men då var det faktiskt förbundet Livs. Det är de som organiserar, yes, livsmedelsarbetare.
Mm. Och sen 91 så skulle startas klubb där. För det fanns också någonting, de hade någonting som hette företagsklubb där arbetsgivaren utsett vem han ville prata med. Och sen så där, i det här så valde mina kompisar mig som klubbordförande 1991. Det är länge sedan, men då blev jag klubbordförande på en klubb som inte hade haft facklig verksamhet innan. Jag fick ha alla grejerna i skåpet och jag har gjort hela den resan. En speciell händelse som är så, den som var då vald som företagsrepresentant. Han var väldigt emot facket och alltihopa. Och sen fyllde han 50. Och så bjöd han på öppet hus. Jag var den enda som kom ifrån jobbet.
Mm.
Mm. Och vet du vad jag hade med mig att göra? En inträdesansökan såklart. Till facket. Han blev sejdomerad vice ordförande. Och jaha, jävligt bra sån. Så det blev väldigt bra. När jag slutade där som... Ja, det är sant. Jättebra. Det, ja, det var jättebra.
Ja, det är liksom... Ja, men, liksom ganska lustig vändning på något sätt.
Alltså, ja, men, alltså det finns ju något det om man ändå engagerar sig och man tycker något etc. Och det tänker jag också när man ska forma människor. Okej, du tycker massa saker och därför går jag till SD. Men alltså det finns ju något i det där. Tryck massa saker hos oss så blir det mer rätt för dig.
Ja, alltså, är vi för rädda? Alltså, nu bryter jag in liksom i din berättelse. Men är vi för rädda idag i arbetarrörelsen, i facket, för det där som är lite, som skaver lite, personer som inte helt har liksom tumlats 7000 varv i vår liksom väldigt, det är väl så här, om man pratar ibland om åsiktskorridorer, och jag uppfattar att när arbetarrörelsen, när jag liksom växte upp och den var större och bredare och lite mindre, ja, liksom lite mindre välstruken,
mainstream.
Ja, den var lite mindre liksom fin i kanten. Då fanns ju alltid någon på möte som var lite, jag höll på att säga småfull, men som var lite bordus och kanske inte höll alla PK liksom så här talepunkter från partistyrelsen. För man var bara vanlig medlem som var förbannad över en ord. Min farsa var en sån till exempel, som röt till och sa ifrån och så där på möten och kanske inte hade fått några uppdrag. Han fick inga uppdrag heller, men liksom inte platsat idag. Idag är en sån person inte med överhuvudtaget på de här mötena.
Nej. Och egentligen är det så, egentligen vill vi ju det egentligen, att har du, ja, vi ska komma till det senare, men nu kör vi det i alla fall kring det där. Men vi har ju också gjort en utredning hos oss som heter då kring det här. Och hur ska vi ha en, och gör vi? För vi vet ju om att har vi klubbar på arbetsplatserna så är vi också bättre. Och då är man också bättre på att ta de här samtalen och prata, för då är det arbetskamraterna. Vågar vi säga prata med den, vågar man prata med den? För facket är ju inte ombudsmännen på kontoret, utan facket är ju på arbetsplatsen. Och är vi inte på arbetsplatsen så är vi svaga. Och vi måste bygga mer på arbetsplatsen. Och det är okej, vi pratar med sådana personer som du beskriver på, det gör man ju bäst på arbetsplatsen.
Ja, men de personerna kanske till och med är till 97% med oss redan, eller 50%, och de kanske kan bli det.
Ja, det är ju det. Våga ta samtal kring det. Men också våga visa vad du gör på arbetsplatsen och visa att du vågar faktiskt, vi gör skillnad på arbetsplatsen, för det gör den absolut största skillnaden att ha facket på arbetsplatsen. Inte vem som är förbundsordförande. Det är vem som är på arbetsplatsen som är största skillnaden. Men jag ska ändå,
vi återgår till det som var grund...
Ja, då en fråga kring det där. I det där då, under den tiden, så fick jag också... Ja, det gick ganska bra där, och vi fick också en väldigt hög organisationsgrad. Det var exakt 100 när vi slutade. Vi var 98 som är facket. Och det var det ens...
Det är ju ändå okej.
Okay. Det är ändå okay.
Lite, det är inte, men diktatur, så att nej, någon kanske inte vill.
Nej, han fick inte.
Han fick inte?
Nej, jag tyckte att det var fullt i facket.
Jaha.
Det var stökig människa, så, som på ett annat sätt. Och så var det en som var riktigt ny nazist som inte ville ha med. Så de fick inte. Det var fullt.
Ja, det är en lite annan situation än vi har idag.
Yes.
Där det liksom kryper neråt. Men vad är det för, hur länge var du där på den här fabriken och var klubbordförande?
Jag var klubbordförande i 12 år. Men under den tiden så satt jag också i bolagsstyrelsen och skulle vi expandera. Och då fick jag sitta en grupp på 4 personer som var bra på att räkna. Och så skulle vi titta på, göra ett uppskattningsvis på den här firman. Vad som ville skulle lägga bud på. Vad den skulle kosta. Och vi skulle göra kring det där. Och då var jag med i den och räknade fram till bolagsstyrelsen.
Alltså eftersom du räknade på löner och jobb och sådär tidigare, va?
Ja, ja. Och då gjorde vi det. Och då fick jag, efter det när vi hade köpt den fabriken, så frågade de om jag ville bli liksom, ja, direktör där eller sitta och leda den fabriken. Och det kan man fundera. De bjöd en extrem bra lön, gjorde de vid det här tillfället. Och då gick jag ut och ställde mig på bandet och strykade lite. Och sen gick jag in och sa nej.
Mm.
Det gick inte.
Hur tänkte du då? Varför sa du...
Ja, men
många skulle ju drömma om att säga ja.
Ja, men det här var också att det var precis innan jag skulle bli ombudsman. Jag visste inte att jag skulle bli ombudsman, jag tackade innan. Men det var också att jag kunde inte stå där och prata till 11, 12 år nästan, pratat emot det där, och sen ska jag ändra. Alltså, det är ju inte jag.
Nej.
Nej, det är inte jag. Det är inte jag. Då gick inte det. Det gick absolut inte. Det gick inte göra det där. Det är inte...
Vem hade du varit idag om du hade sagt ja? Det här var alltså 2000-talets början.
Ja,
typ. Alltså innan Reinfeldt.
Ja, ja.
Du hade liksom gjort den där som jag tror många tänker sig är liksom drömmen. Börja på golvet, jobba sig uppåt i facket och företaget. Alltså nu snackar jag om den här schematiska bilden av vad framgång är. Mm. Vad som är, som kanske inte är meningen med livet för de flesta, men som är liksom en bild av framgång. Jag hör på dig att det var i södra Sverige också, ja. Skåning va?
Mm, mm. Men det är inte det som var drivkraft, utan okej. Okay. Det jag har pratat om, det jag har jobbat för, det som jag tycker är mina värderingar, då ska jag liksom ställa dem på sin spets, och det gick inte. Jag hade andra värderingar, och det var ju väldigt skönt, för det är såklart att under tiden sen man blir ombudsman, och det har kommit andra förslag såklart under hela tiden, Men det beslutet var redan taget och det var så skönt när det var väl gjort. För innan så klart att man tänker, vad betyder det här och hur ska jag göra? Men det var, nej.
Vi har ju pratat väl, jag under liksom innan Katalys också, jag skriver ganska mycket om lobbyism och det här när socialdemokrater går över till kapitalet. Det dyker ju då upp och det, på lokalplanet finns väl det du beskriver lite kanske vanligare. Det är helt naturligt att en anställd kan avancera. Mm. Det kanske inte heller behöver göras till någon så stor sak. Men om man är en tung förtroendevald eller faktiskt företrädare, det var ju någon på Lärarförbundet som gick över till Almega utbildning, alltså tidigare Friskolornas riksförbund. Yes. Alltså klassförrädare skulle man säga, där jag kommer ifrån. Men är det här ett problem, tycker du att det, alltså inte att folk tar ett jobb, men om man är tunga företrädare som går över från arbete till kapital, från facket till, om du idag skulle bli direktör på fastighetsarbetsgivarna,
Almega. Ja, du hör ju själv.
Skulle det inte vara för jävligt?
Ja, det är inte aktuellt.
Nej, men det förstår jag. Mm. Men alltså, den typen av övergångar, det dödar väl liksom på något sätt, det dör väl en liten del av fackföreningsrörelsen varje gång det sker.
Yes, alltså om man tänker, nu är det också så, det är mer vanligt idag, för man tycker liksom att det är mer ett jobb än ett kall, som jag tycker det är. Och det är lite jobbigt. Men det för mig handlar det om värderingen. Då handlar det om vad jag tycker och vad jag står för, vad jag tänker, vem jag är. Och det var ganska skönt att ha gjort det så tidigt. Men det
var ju livsavgörande. Du hade ju säkert förändrats i grunden. Du kanske hade varit en golfåkande moderat.
Ja.
Om du inte hade haft de här starka värderingarna som hindrade dig, men om du hade glidit med som en del kanske skulle göra, då hade du så att säga röstat på i bästa fall Moderaterna och spelat jättemycket, alltså golf är inte på definitionen borgerlig sport, men det har ju historiskt varit en, för just direktörer som kanske slutar lite tidigare och har tid så att säga att gå en bana. Du säger de här värderingarna. Mm. Vilka är dina värderingar? Vad är det som driver dig? Vad är din drivkraft?
Alltså, egentligen är det så också att det ska vara ett rättvist arbetsliv.
Ja.
Ett rättvist jämlikhet arbetsliv. Det är det absolut viktigaste. Så att man egentligen får det bra på jobbet, kan man säga. Mm. Men också egentligen den, vad ska jag säga, att man får betalt efter vad man gör. Att vi ska ta större del av kakan.
Just det.
Ja, för det har vi kanske inte alltid gjort.
Men jag tänker så här, när du då fortsatte jobba där på fabriken.
Absolut.
Och var, hur länge då? Du fortsatte några år?
Ja, egentligen, för då satt jag också i avdelningsstyrelsen och satt i deras arbetsutskott. Och sen efter ett tag så kom ju en ombudsman och frågade om jag skulle kunna tänka mig att göra den här ombudsmanutbildningen. Och det gjorde jag, och då gjorde jag min, det kallas aspirantutbildning på den tiden. Man fick ingen anställning, och då gjorde jag den i Luleå.
Oj.
Av alla ställen. Och det var fantastiskt bra. För det är också att fick jag gå runt och säga något annat liksom. Tänkte där. Det enda jag ångrar mig att när jag var i Luleå, det var att jag kom ut på ett företag och så var det den ombudsmannen var väldigt bra. Hon hade också en runda, så hon körde liksom en runda.
Och det är Livs då?
Livs, ja. Och då körde hon liksom en runda på våren och på hösten ut i företagen. Och med, så de visste, så de hade en massa frågor. Och så sa hon, men går du prata med medlemmarna? Och så ska jag gå och prata med arbetsgivaren. Och så kom jag ut där och då står de och stryker ren. Eller de sitter och stryker ren. Och så, jag var lite tuffare på den tiden. Så jag då sitter de och stryker, så frågar de hur mycket rast ska man ha? Då svarar jag, sitter man ner och stryker så ska man naturligtvis inte ha någon rast, sa jag. Det inledde ett bra samtal, kan jag säga. Det blev väldigt dynamiskt kring det där.
Skällde de ut dig?
Ja, det är klart att de blev lite sura, men vi fick ett bra samtal. Så är det.
Men är du en fritänk, alltså inte fritänkare, för det var inte en idé du hade, utan är du liksom en... Jag kan tänka mig att jag kan känna igen mig lite i dig, att vi på något sätt, man har det lite spillivinke och att man ibland vill sätta fart lite grann
i samtalet, ja. Det är ju
så också, köttet,
ja,
så att säga.
Ja, för det blir också, vem är det där istället?
Fan.
Ja, precis, och då tänder man något, och då får man ett samtal, och det blir bra ibland. Men också där i det härvan så blir jag också, och det ångrar jag att jag inte tackar ja till, att de hade ju sådana här renslakteris och ambulerande, så, men häng med och slakta.
Det borde du gjort.
Nej, det borde jag gjort.
För du gillar att slakta.
Absolut.
Alltså det är nästan så att du saknar det.
Men jag gillar att ha ett yrke. Jag gillar att ha ett arbetaryrke. Jag kan ju.
Mm.
Och eftersom jag jagar så är det är inte oävet i jaktsammanhang, i jaktlagen. De tycker det är bra, folk. Det är så.
Men din väg då sen efter Livs, hur hamnar du i fastighet? För vi har ju sett i många år på olika kurser och konferenser och i olika... skilt, alltså i dörrar när vi satt på Barnhusgatan, när avtalsråd där och Det är så vi har mötts.
Jag hade till mig det när jag blev facklig polisansvarig i fastighet på Rionost. Då hade jag där när du skulle prata med förtroendevalda. Det var succé när du fick signera lite böcker. Det var jättebra. Ja. För det blev också, du nådde dem liksom.
Ja.
Jag hamnade 14. 14 kom jag till fastighet. Och det är väldigt annorlunda.
Okej. Okay.
Ja. Livs är ju ett industriförbund med allt vad det innebär. Här är ett tjänsteförbund. Och det märks både på medlemmar, för arbetsgivarna och kollegor. Det är annorlunda.
Hur märker du skillnaden? Jag förstår att löner och sånt skiljer.
Men, ja, absolut. Men man är lite mer fyrkantig i livs såklart. Det är boxar. Här är det inte samma sak. Så är det inte. Och sen så också en vän till oss som till mig är bra. Det är naturligtvis Bengt Sandberg. Det vet.
Ja. Bengt Sandberg, ja. En underbar människa.
Ja, det.
Och Majvi, hans fru. Nej, men alltså.
Men också Magnus Pettersson, till emot mig, som var förbundsförare.
En väldigt fin man.
Yes.
Som försvann för tidigt, tycker jag.
Ja, men det var ju i den här
problemen.
Ja, eller innan.
Det är innan problemen. Ja, inte de problemen. Alltså någon sorts lite stökighet som blev lite olycklig.
Ja, kan man säga.
Men och hur länge var du så att säga skötte avtalsfrågorna i fastighet?
I 5 år. Ja, först var jag på lokalt.
Ja, just det.
Först
i
lokalt,
Stockholm.
Nej, i Stockholm blev jag lokalt, ja. Och det är ganska så expansivt och dynamiskt att jobba i Stockholm på olika sätt. Också en rolig grej när jag kom till Stockholm, så skulle börja teckna hängavtal. Då tänkte jag, men jag kan inte börja i Stockholm, det är så svårt att jobba. Jag åker till Södertälje istället. Vi går middag. Alltså, Södertälje är något annat. Det var ju, ja, det var hårdare där.
Hur då?
Ja, men alltså Södertälje var ju då, det var ju början på det som vi ser idag ju. Vid den tiden.
Ja, okej. Nu nästan så att vi får, alltså fastighetsanställdas förbund. Jag kan tänka mig att man ser framför sig en vaktmästare som skruvar in byter glödlamp, en fastighetsskötare. Mm. Jag har själv jobbat som fastighetsskötare. Sommarjobbat, 3 somrar, familjebostäder. Då hade man varit kommunalare. Jag har också jobbat som skolvaktmästare, också kommunalare. Men det är jobbet, så att säga. Och båda mina föräldrar har periodvis städade de faktiskt.
Mm.
Fast inte som fastighetsskötare just. Men om jag får liksom ge min fördoms, min djupa okunskap då, så är det liksom, du har manliga fastighetsskötare och du har kvinnliga lokalvårdare, städare som man säger till vardags, i huvudsak. Men du har säkert också andra grupper.
Ja.
Berätta för mig. Och ni har industri också. Alltså ni har ju ni har en del städning också i industridelarna, va? Mm.
Och egentligen det här fördomsfulla som du berättade, det är ju inte så fördomsfullt, för det är ju också så fortfarande att fastighetsbranschen är manlig. Och sen så har vi då städbranschen som är kvinnlig kring det där. Vi har ungefär 52% män och 48%, så det är ganska jämnt. Vi har också en hög andel utlandsfödda, 35-40%.
På båda sidor
egentligen. På båda sidor, men mest på städsidan såklart. Mm. Vi har också stora på Samhall, som städar där. Och så ser det ut, men vi organiserar oss och sanerar som städar i industrin på kärnkraftverk och fixar lite med det, men också vi har de som städar i rena rum. Vi kommer till det också så småningom, men sen har vi också numera golfarbetare och hästskötare.
Ja, ni har liksom expanderat, för ibland så är det sådär, man brukar kalla det gränskonflikter mellan fackförbund. Vem ska organisera de här?
Mm.
Och här har ni då vunnit. Har ni förlorat
någonting också? Nej, det är egentligen kommunal som okej, det här, de gamla lantarbetare som de delar ut kring det där. Och då, eller delar ut, det blev väl en förhandling heller antar. Och då blev det så att vi fick golfarbetare, hästskötare. Och det är egentligen helt, hur hamnar ni där, tänker man det naturligtvis. Golf kan man förstå, för det ligger nära ju. Men vi hade ju ett avtal tillsammans med kommunal. För vi har också idrottsanläggningar. Och det betyder också att vi har också ridhus och sätter, och de är i samma avtal, kan man säga.
Just det.
Och där blev det så här.
Och du sa tidigare 26 500 medlemmar ungefär.
Ja.
Hur utvecklas det? Hur är organisationsgraden? Jag gissar att den är ganska tuff på städsidan.
Ja, organisationsgraden på städsidan är ju inte bra. Alltså, vi är nere på vissa företag är kanske nere på 15%.
Åh, fy fan.
Ja, och på andra är vi, då tittar man på branschen i helhet, så är det fortfarande så att det är förhandlingsbart, kan man säga.
Ja.
Och fastighetssidan är ju såklart mycket, mycket bättre. Kanske 70-75%.
Ja.
Mm. Och sen har vi ju massa sådana. Vi har ju också,
och så ännu starkare i allmännyttan då. Eller, ja. Är de hos er?
Yes, allmännyttan. Ja. Alltså, de är starka allmännyttan.
Precis. Såklart. Men då. om jag hade fortsatt min bana där i familjebostäder så hade jag kanske då varit fastighetsmedlem helt enkelt.
Ja, det hade förmodligen varit. Och familjebostäder är ju ett bra företag.
Ja, alltså verkligen bra. Ja. Nej, men där tror jag alla var med i facket och ja. De som jag jobbar med. Men jag var liksom 14 år gammal så jag, då var jag faktiskt inte organiserad måste jag säga. Det enda gången jag jobbat utan att vara med i facket. Ja. Det ändrades sen. Men om man säger så här, era medlemmar, sjunkande organisationsgrad, som är ju en trend över hela arbetsmarknaden och strukturen är den att om man har ju mindre makt och ju mindre lönekraft och ju mer man behöver facket kan man säga, desto svagare organisationsgrad har man fått. Och jag tänker också att vi pratar väldigt mycket om arbetslivskriminalitet och då pratar man om långtradare chaufförer och man pratar om byggnadsarbetare och det är ju också branscher som är jävligt hårt drabbade av den här försumpningen och oschysst lönekonkurrens och svartjobb och så vidare. Det här är ju verkligen läget också i städbranschen, eller hur?
Ja, om man tänker först, vi ska först alltså, prata lönerna, för det är ju himla viktigt kring det. Den här lönebildningen, och vi har ju tagit fram nu ett förslag till vår kongress som alltså ny lönepolitisk strategi.
Mm.
Hur gör vi och hur ska vi göra kring det där? Vi var inne lite på det också, men vi har också gjort undersökningar. Har du klubb, eller framförallt på fastighetssidan, så tjänar du ungefär 1250 kronor mer i genomsnittslön om du har en arbetsplatsklubb. Är du bara medlem hos oss så är du ungefär den siffran 300 kronor. Alltså det är egentligen argument som skulle alltså det skulle betala sig själv. Och det ser likartat ut på städbranschen. Dock är det så att alltså inte, kanske inte just i kronor för då har man ett annat system i själva kollektivavtalet. Men det är bättre villkor. Du har bättre arbetstider, du har bättre beredskapsavtal, om du har, alltså allt bättre och bättre om du har klubb. Men vi har kanske 8000 arbetsplatser idag och vi har 151 klubbar.
Det är väldigt lite då.
Ja. Och egentligen är det klubbarna som gör mest. Och det ska vi bygga på att klubbarna, att vi ska ha fler klubbar. Och vi ska också bygga mer demokrati på klubbarna och vi ska bygga på arbetsplatsombud. Så egentligen där. Och så är närvarande på arbetsplatsen. För det bygger också framtiden. Det är en längre väg att gå. Men vi tror ju att det är den framtiden som måste till. Att vara närvarande på arbetsplatsen. Vi är inget försäkringsbolag. Vi är liksom en kamporganisation. Och det är det som är det viktiga. Och då måste vi finnas på arbetsplatsen. Det är superviktigt.
Jag tänker så här, det du säger då, du visade här innan vi gick in i studion, det är en utredning som alltså Fastighetsanställdas förbunds då, lönsredning, du kan ju nästan visa den för att det känns ju väldigt gedigen och det är ju någonting som inte bara berör er utan berör hela, alltså äga din lön, vad vill jag fastighet.
Ja. Det är också en flört med historien.
Absolut, absolut. Jag tänker så här, vad liksom kärnstrategin då, för att om jag uppfattar rätt då, ni identifierar en kris, så att säga, eller problem, en försvagning som ju många fackförbund uppfattar och upplever. Och din strategi då, om jag får tolka dig rätt, det du säger nu, det är att för att ni ska vinna tillbaka ett förtroende och vinna tillbaka medlemmar, organisationsgrad, då vill du liksom stärka den lokala nivån, alltså arbetsplatsklubbar, arbetsplatsombud, det lokala facket.
Ja.
Är det rätt uppfattat?
Ja, det är rätt, absolut.
Tror du skulle funka? Alltså, vad tänker du ska hända? Alltså, tänker att känns det görbart idag? Känns det liksom meningsfullt? Känns det liksom, för att jag tror att du har rätt, men...
Men andra sidan så, även om inte vi, vem då?
Ja.
Alltså, vem ska då göra? Alltså, det kvittar ju. Vi måste börja. Det spelar inte så stor roll om ja, det är klart att det kommer för tufft, men om inte vi, vem då?
Mm.
Det finns ju ingen annan väg fram. Så det, och sen så är det klart att vi ska hjälpa till både regionalt och centralt, och vi ska behöva titta till exempel på det som kallas märket. Vad innehåller märket? Finns det ett handlingsutrymme i det? Ska det se likadant ut? Och det kanske det ska. För det har också gynnat oss väl under en lång tid. Men var är vi med det idag?
Precis, för att om man säger, en annan då fördom jag har som jag inte just nu färskt har tittat till lönestatistiken som man ju ibland gör i det här jobbet. Men det är ju att dina medlemmar tillhör ju dem. Om man tar framförallt på städområdet, men det gäller förmodligen även på fastighetsskötarsidan, att ni har medlemmar, väldigt många kvinnor då på städsidan, väldigt många invandrare, väldigt mycket deltider, och också ganska, det gäller, har man inte, det är inte så otroligt mycket lägre löner än andra bland ingångslöner och så, men ni ligger väl förmodligen då i det lägre segmentet där i LO-familjen, va?
Ja, det gör man, absolut, och vi är så delat också förbund, för vi har också fastighetsskötare och fönsterputsare som tjänar väldigt bra, absolut väldigt bra, och så vi delat förbund i alltså städbranschen, så är det 42% som jobbar deltid.
42%?
Ja.
Nästan hälften.
Yes.
Av dem, och då snackar vi om de som då liksom är inne i den vita ekonomin.
Ja.
Och för kom, tar man det som liksom ligger lite grann i gränsland och yes, sådär, vi kommer då är det ännu värre va?
Den, men framförallt de som, okej, om du ska jobba deltid och du jobbar säg 50% och det är ändå bra eller så, anställningsgrad eller sysselsättningsgrad som man säger. Och så har du då där, så här, så har 27 000 och så hälften på det.
Nej, det går inte att leva på.
Det går inte att leva på.
Vad tänker du liksom när du hör det här argumentationen i debatten? Det ska lönas att arbeta. Man pratar om att man började regeringen nu och de skulle bli omvalda tid i gänget. Efter valet så vill de införa bidragstak. Jag kan tänka mig att en del av dina medlemmar ligger på gränsen. En del kanske ensamstående morsa, snubb, maken, killen har lämnat en med ungarna. Man harvar sig fram på en ofrivillig deltid med en låg lön i botten. Hyran är skithög. Ja. Matpriserna har skenat.
Mm. Alltså, politiken har inte gynnat dem. Det är alltså, och det måste man ändra.
Men det här snacket, det ska lönas arbete. Man måste liksom ta sig upp själv. Man ska liksom ta sig i kragen. Många av de här människorna, situationen med förskolor och så, som tiderna funkar på fritids och förskolor, som inte tar hänsyn till att en del av dina medlemmarna måste jobba jävligt obekväma tider och så vidare. Yes. Det är ju jävligt svårt kanske att höja sin arbetstid. Mm. Om man har en sån liknande situation.
Hur ska du göra det? Om inte, så ska du få ta ett annat jobb, då är vi i USA. Då ska du
vara arbetslös då nästan.
Ja, eller två eller tre jobb till. Och det funkar inte. Du ska också ta hand om barnen, annars så vet vi var de hamnar. Ja. Och så får du själv för att du inte tar hand om dina barn. Liksom. Och, då är vi, nej, det där, och därför måste vi ändra regeringen till den 13 september. Det är ett jättemåste.
Men det håller jag med dig om. Mm. Jag tänker där.
Du pratar lite om arbetslivskriminalitet. Och här, vi har också jättebekymmer med det i städbranschen. Absolut, för det är för lätt att städa ett företag. Eller starta ett städföretag. Du behöver en vagn och så behöver ett organisationsnummer och 25 000. Sen är du igång liksom.
Mm.
Det är för lätt. Det är för lätt att hantera det kring det där. Men det blir också... Och vi vet om ju, alla vet om det där, att vi har en stigande... Alltså att gängkriminaliteten äter sig in i vårt samhälle. Och det börjar med företagen och de är inne i det där. Och när vi har också uppfunnit någon form av verkstad till det kan man säga. För då har vi gjort att vi har, alltså vi är motorn i det där. Jag ska försöka förklara det. Vi är motor i det här, ett nätverk. Och sen är vi en massa goda arbetsgivare i det där.
Alltså fastighet är...
Alltså vi är motorn, fastighet, ja. Vi är motorn. Och sen har vi en massa goda i ett nätverk. Och sen så kommer någon medlem eller icke-medlem till oss. Det har blivit utnyttjad. Okej, då får du inte vara, i värsta fall får du inte vara kvar i landet om du inte har jobb och allt det där. Men då kan vi säga till, ja men du får jobb här. Då tar de emot sig, de här, så får de ett jobb. De får en lön de kan leva på, de får ett jobb. Och så kan vi tillsammans med myndigheterna jaga den. Nu har den regeringen dragit ner på de pengarna såklart. Såklart. Och då får vi liksom stå för de pengarna. Ja. Och vi vet ju om att det är ungefär den makt, alltså den svarta sektorn är 385 miljarder kronor om året i Sverige. Och den växer liksom. Det där. Och vi gör inte riktigt något åt det. Utan vi vill sätta människor i fängelse. Det vill man. Men det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Vi måste också motverka det. Vi måste se till så det inte finns. Mm. Så att de faktiskt, både vi ska göra vårt såklart. Men också att arbetsgivare gör vårt. Efter ett tag så kommer naturligtvis Almega med på vagnen också. Men det tog en stund. Men nu är de med på vagnen. Och det är liksom, då blir det samarbete i samverkan. I bästa världen. Men vi har i alla fall verkstaden till att göra något åt det där.
Ser ni något resultat av det arbete ni bedriver då? Ja. Det här så att det insatsen?
Ja, det gör det. Absolut. Folk kommer och det hjälps åt att man får fokus på de frågorna såklart. Mm.
Jag tänker så här, skulle du kunna beskriva om man inte är i städbranschen och inte så att säga, granskar svartjobbande firmor och oschysst konkurrens och så vidare. Vad är det för verklighet som finns där ute? Alltså, man ser en lokalvårdare gå i en korridor. Man kanske liksom lämnar sitt kontor sent. Jag menar, nu sitter vi i en fackförbundshus. Vi sitter på samma adress.
Mm.
Katalys och fastighets med flera förbund. Här är det, gissar jag att man har tagit in och har egen anställd personal, hoppas jag, och den är välorganiserad via Riksbyggen. Yes. Så jag utgår från att här är det, när allt annat blir en skandal, då strejkar jag kanske. Då känner jag fast med här. Och du är med va?
Men vi har Riksbyggen alltså.
Men vi har Riksbyggen, så det är, som det är ju förutsättning att det är en schysst firma, vilket det är. Men om man tänker till en vanlig arbetsplats, att liksom, det kommer in någon på kvällen eller det kommer in där. Vad ska man tänka på? Vad är det värsta du har sett liksom, i den här haverierna på arbetsmarknaden som du kan berätta om?
Alltså egentligen kan man säga, alltså den är ganska stor. Det bland det värsta jag sett egentligen där ute, det var ju ett Östra partihallar. Och där var en automat. Där står 2-2, men jag får 2-2. Okej, varför står det 2-2? Jo, för att man ger dem rätt lön. Och sen så när man plockar ut pengarna får man plocka ut hälften och ge till sina arbetsgivare. För att man ska betala för sitt jobb. Det är ju egentligen en del av den svarta marknaden, för att man ska betala igen det att man har fått komma hit och jobba. Och så ska man betala tillbaka.
Det är ju korruption. Absolut. Det är ju alltså slaveri nästan. Yes. Alltså.
Ja, absolut. Ja. Plus också då att man egentligen, det där att du sover på arbetsplatsen eller du har något, du bor i en lägenhet med 3-4 stycken, du jobbar under en tid, du ska skicka pengar hem. Alltså du är så i den slavställ, beroendeställning på den arbetsgivaren. Och får du inga pengar eller inte utnyttjat kring det där, vad ska du göra? Ja, du kan gå till oss då i det här i nätverket. Och naturligtvis har vi också det här som vi varit starta papperslösa center.
Liksom. Hittar man där på Fastighets hemsida eller finns någon, är det någon viss, alltså om man vill, om man lyssnar på det här, ja, och larma in.
Det heter nätverk, Akrim-nätverk. Det finns ett nätverk, vi lägger det liksom vid sidan om.
Ja. Ja.
Men det räcker ju ringa till en ombudsman.
Ja, alltså kontakta Fastighets, kontakta din fackförening, yes, eller den du borde varit med om du inte är med.
Yes. Och så,
gå med i facket, ja, och sen larma.
Ja, det måste vara. Så
att du får hjälp.
Yes, så att du kan komma därifrån.
Vi som rör sig i samhället som kanske då inte är utsatta för detta primärt som anställda, men som så att säga rör sig i ett samhälle där denna städning och även annan verksamhet pågår, som hotell, som restaurangbesökare, ja, vet jag att jag ska leta efter liksom, mm, hotell- och restaurangföretagen så att säga logga på dörren, då vet jag att de kan ha ett kollektivavtal. Vad, finns det något tecken, hur ska man tänka kring
städningen? Vi har något liknande fast det ligger på vår hemsida, mm, att de här har kollektivavtalskollen som vi har, som vi kallar det. Här har du kollektivavtal. Om du ska kolla igen. Det här vill jag ha ett arbete. Och vad schysst om du ska nu göra en upphandling. Vill du kolla här? De har kollektivavtal. Det är åtminstone en garant på att det finns någon form av det där.
Och det man tänker i den så att säga vanliga arbetsmarknaden är ju att det där blir då garanti för att man får semester och man får liksom OB-tillägg och man är försäkrad, mm, och man har de här liksom viktiga skydden som man som anställd i Sverige med kollektivavtal, yes, får. Mm. Och framförallt om man är med i facket. Mm. Men här pratar vi om liksom en bottenlös utsugning av människor. Alltså, yes, alltså människor som du beskriver bor på sina arbetsplatser. Jag har lyssnat många gånger på Johan Danielsson, numera EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, mm, som är väldigt engagerad, liksom du, i de här frågorna. Hur har vi hamnat i det här att vi har liksom en 1800-tals Charles Dickens miljö i det svenska moderna samhället 2026? Det är väldigt många har ganska bra eller väldigt bra. Och så har vi liksom mitt i detta samhälle massa människor som på något sätt tvingas leva som om de levde i ett parallellt universum i en annan tid, i en annan kontinent med 1800-talets villkor. Som att demokratin hade inte kommit, facket hade bildats. Det är alltså hur har vi hamnat där? Hur har
du var själv inne på det innan kring det där också, att vi har liksom, vi som rörelse, vi har inte riktigt gjort vårt, kan jag tycka.
Nej.
Nej. Och då måste vi göra vårt. Vad är det vi står för? Vad tycker vi? Hur ska det se ut? Och vad är för samhället det ska vara liksom kring det där? Och sen såklart att vi har ju haft den här privatiseringsvågen som har ju skadat oss som samhälle något enormt. Den har ju gjort. Jag menar, på 60-talet så tog man tillbaka apoteken för den här, det är så viktigt.
Ja.
Och idag, nu tycker vi, nej, det där, de får sälja vad de vill liksom. Och det,
ja, men du och jag behöver kanske hårförändringsmedel. Det får man ju väldigt lätt tag på väldigt många apotek, ja, om man bor i en storstad.
Yes.
Men om man behöver medicin,
nej,
som kanske är livsuppehållande,
då är
den tyvärr slut och, ja, svartlistad och, ja, liksom oklart var du kan få den.
Ja, och det egentligen är det så det här att, ja, att det där samhället har liksom dratt sig tillbaka. För vi, ja, alltså vi har ett annat samhälle, vi har också ett annat skatteuttag. Vad vill vi med det där och hur ser det ut kring det där? Det är hur bygger vi ett samhälle och vad vill man med ett samhälle? Och då får vi prata om det, om vi vill ha ett annat samhälle så får vi ändra det. För det är faktiskt människor som bygger samhälle och kan vi också ändra det. Det är egentligen bara att vi vågar tänka hur vi vill ha det. Samtidigt så finns det också hopp. Igår till exempel så var det ju gammelmoderaterna i Wallenberg som sa, nej men vi tar stegra. För det är så viktigt. Mm. Och egentligen kan man ju tycka då, alltså det är gammelmoderater som egentligen tycker i de här sakerna, tycker de i samma, så måste egentligen i fackföreningsrörelsen. Mm. Okej, vi behöver en industri i Sverige. Det är en del av ryggraden. Men det här, så här bygger vi Sverige. Mm. Det, så här gör vi. Och de fattar det. Men sen finns det ju massa andra människor nu med som inte fattar det där. Även i våra led i arbetarklassen. Som tycker att vi ska ha ett annat samhälle. För att det är någon annans fel. För att de har en annan hudfärg. Det är absurt.
Mm.
Det är helt absurt.
Mm.
Men man blir också glad nu när de, okej, vi gör det här. Nu kommer Stenga bli verklighet. För det är ett namn. Det betyder också att den gröna omställningen fortsätter. Och det är inte regeringens skull, utan det är ju faktiskt gammelmoderaterna eller industrin och de som egentligen vill bygga Sverige.
Ja, alltså, man kan ju säga att Wallenberg går in för att liksom göra det regeringen vägrar.
Ja.
Och de kanske tar en risk. Det ska ju kapitalister också göra. Ja. De säger att de ska tjäna mycket för att de tar risk. Och nu gör de det.
Yes.
Men man kan ju också vara väldigt på ett sätt glad. Det är inte så att vi alltid hyllar Wallenberg här på kapitalist. Det är inte vårt uppdrag.
Nej.
Men jämfört med en del andra,
ja,
om man tar de här skojarna i städbranschen liksom, ja, som du har att göra med,
men det,
så är det här, ja, riktiga, seriösa, ja, företagare, yes, som tar ansvar för Sverige. Mm.
Och det, alltså det finns också, ska jag säga, det finns seriösa företag.
Ja, det är klart det,
absolut, gör. Men det är lätt,
de som avtal.
Ja, och det finns också lätt folk som, det är lätt att tjäna pengar på det där. Och sen om vissa sysslar med att handla knark eller hålla på med städningar, det är liksom, det är lättare, man får ingen straff om man fuskar med det där. Det får man om man håller med knark, ja, så det är lättare att hålla på.
Ja, men om man säger så här, det du är inne på nu, mm, egentligen värderingar av arbete.
Mm.
Alltså, ofta säger man ju så här att, ja, att det är lätta jobb.
Mm.
Men det finns ju, dels är det ju inte, när man tittar sig runt i samhället så verkar det som att det är ganska svårt att städa eftersom det är ganska skitigt på många ställen. Och dina medlemmar har ganska låga löner och de jobbar deltid och det är liksom ett svart haveri då i den här oseriösa, farliga, kriminella arbetsmarknaden som vi bekämpar. Men i grunden så handlar ju liksom alltihopa om hur man värderar arbete.
Ja.
Vad tänker du där,
ja,
alltså, om dina medlemmar och vad som är viktigt i samhället? Ja.
Alltså värderat arbete, hur gör man det? Alltså, hur värderar man en sjuksköterskas arbete jämföra med en städare? Vem värderar det?
Och det är väl nästan dubbla lönen då?
Alltså, ja, ja, men vem värderar det? Vem värderar jobben? Vem är det som värderar jobben? Och det kan man undra, varför värderas det? Sjukvård ska du rädda liv. Men om du städar i rena rum. Alltså, och vad är det i rena rum? Jo, om du gör medicin då. Eller du städar i livsmedicin. Där det behövs för exakt rent. Om inte det är det då.
Om de har gjort igen såret. Du har opererat en stor operation eller en liten, ja, operation på ett sjukhus. Och så har sjukvårdspersonalen gjort sitt jobb och tvättat händerna. Och gjort det, liksom, låter liksom amatörmässigt när jag säger. Men liksom, de har gjort rent såret och skött detta. Men du ligger kvar ett par dagar. Och sen har man inte lyckats sköta städningen.
Ja.
Då kanske du får en inflammation, ja,
det är en
ändå.
Del, det är en del av det. Men vi städar framförallt då när det är ute i industrin och framförallt då i medicin. Nej, det man kallar rena rum för att göra medicinerna. Liksom. Mm. Och då, om inte det är rent, vad händer då? Vem värderar det jobbet? Och varför är det alltid så? Så fort en kvinna tar i det så värderas det alltid lägre. Varför är det så?
Jag tror att det är så att man kan komma undan med det.
Ja,
men och sen alltså, är det kvinnor, invandrarkvinnor ofta som städar numera i vårt, ja, land. Ja. Innan det var det, ett tag var det finska, ja, kvinnor, ja, och innan det var det liksom svenska kvinnor.
Mm. Mm.
Och oavsett så är det liksom alltid nedvärderat. Yes. Och det är liksom...
Och det pratar vi också om när vi är det här landpolitiska programmet. Om hur, vem gör värderingen och varför är det alltid på det sättet?
Är det felvärderat idag?
Ja, det är självklart. Det är självklart att det är felvärderat. Varför är alltid kvinnors jobb lägre värderat? Jag fattar inget av det.
Nej, jag
fattar inte det.
Borde det vara det?
Nej, alltså det är självklart att inte borde vara det.
Nej, men borde det upp... Alltså hur ska... Alltså borde liksom, om man säger så här... Ofta... Vi pratar ju ofta lönenivåer inom LO-familjen. Mm. Och ibland tycker jag att det blir lite olyckligt. Därför att jag tycker inte att en byggnadsarbetare är högbetald. När man, nej, tittar ut över hela arbetsmarknaden. Nej. När folk har 2, 3 och 10. Och direktören har 1000, 100 gånger, ja, de lönerna. Så att det är inte så att en byggnadsarbete eller metallarbete eller pappersarbete så är för högavlönad. Men jämfört med en deltidsanställd och framförallt liksom en fastighetssköterska, skötare, en städare, en i butik, en i kommunal, mm, välfärd, mm, undersköterska, vårdbiträde, så är det ju högre löner. Och de har ju kommit fram, de har ju fått de här lönerna därför att de har så att säga historiskt haft en starkare förhandlingsstyrka. Men det finns ju också, som du säger, en jävligt tydlig könsaspekt och en, så att säga, men det där är inte lika mycket värt.
Nej, det är arbetet, det är som är det här. Och det med städning kan man också säga så, alla kan ju utföra rörelserna, men det är faktiskt få som kan städa.
Ja, exakt.
Det är ju så.
Det är ett svårt jobb.
Ja, och det behöver också kring att tänka på det och göra den arbetsvärderingen. Samtidigt så är det också så, de här sista två avtalsrörelserna, för man ändå säger, vi har höjt lönerna om du jobbar heltid på städarna med 4 500.
Mm.
I månaden, vilket då skulle ge nästan 50 om året, om du jobbar heltid.
Mm.
Men det finns ju hyvling hos oss och det finns massa andra saker kring det där också. Med, så det, Det är en svår bransch.
Och jag gissar att dina medlemmar har fått det där och kanske inte känner en oerhörd tacksamhet. Nej. För de behövde varenda spänn. De Absolut. Hade behövt 5000 till Absolut. Förmodligen. Va? Mm. Alltså så att det är inte någon, du sitter ju inte här och säger att de ska vara jätteglada, utan situationen är ju att de här stora grupperna, inte minst då kvinnor, många med utländsk bakgrund, härkomst, födda i andra länder, ja. Så har det här ofta varit då det första jobbet man kanske kan få.
Absolut.
Man kanske till och med har en släkting som har en liten firma, man kanske kan jobba själv en del. Ni har väl en del som inte är medlemmar för att de kanske till och med gör det privat, alltså som egen företagare. Ja. Men i praktiken skulle du kunna vara anställda. Men är det så här att liksom, hur ser en strategi ut? Alltså, kan du få gehör? Alltså, för att om man tar, det är fastighets, det är handels, det är kommunal, det är delar av SEKO kanske.
HRF
naturligtvis. Mm. Och det finns ju också grupper i andra, yes. i TCO-grupper och så som har sunkit låga löner.
Yes.
Inte för att ni inte förhandlat bra, utan för att ni, de har, alltså man
det
har,
dåligt.
Det värderas dåligt. Ja. Vad ska man göra åt det?
Och egentligen, det är ju egentligen det vi pratade om tidigare. Vår modell med det här, som vi säger vi ska möta det, det är egentligen organisering, var på arbetsplatsen, förhandla lokalt. Det är det första. Och sen är det också det jag pratar om också. Märket har ju tjänat oss väldigt, väldigt väl i vissa delar man inte så organiserar. Men vad ska märket innehålla i framtiden?
Vad tänker du där då? För säger man märket så får man säga B, som vi brukar säga här.
Men det måste det finnas ett handlingsutrymme i det märket. Vi måste se till så att det blir jämställda löner. Det måste märket också fixa.
Mm.
Det är på riktigt.
Mm.
För vi kan inte ha sådana stora skillnader. Det är inte värdigt en fackförening har det på det sättet.
Nej, precis. Och jag tänker så här, kan du få gehör? Jag menar, jag vet att varannan gång ungefär så har den här LO-samordningen spruckit. Och då snackar vi liksom om den i LO. Sen har man ju den här situationen att tjänstemannagruppen, när 60F-förbunden gjorde sin stora lönegenomlysning, lönebildningsrapport och serierapporter ihop med katalys, fast det var förbunden som liksom drev det, får man väl säga. Då kom man ju fram till en väldigt bra slutsats, nämligen att man i princip borde ha, ja men liksom i princip ett inrikesmärke, eller alltså den här rörligheten runt att ibland kanske välfärdsbranscherna måste kunna gå före en del. Alltså man ville skruva lite i den här lönenormeringen. Är det liksom det du är inne på? Du snackar om lite rörlighet runt det så att säga, men vad är det du tänker? Ser du någon väg framåt i LO att kunna komma fram till
sånt? Och det vet jag inte. Jag vet inte hur det ser ut. Det kan man inte säga. Vi står inför det här och vi ska förhandla arbetstiden då, etc. Vi enas om arbetstiden, så det finns ju gott hopp om vad vi kan enas om annat, tänker jag.
Har arbetsgivarna svarat på den där? För LO berättade att man nu har skickat den här förhandlingsframställan. Har arbetsgivarna svarat på den?
De har svarat på den, ja. Och det har funnits en förhandling.
Det har funnits en förhandling?
Ja, så har det gjort.
Har man berättat om resultatet? Alltså jag menar inte att du ska breaking news här, utan men man har inte, det har inte kommit så.
Men man har i varje fall satt sig ner med dem och pratat med
okay.
dem. Så,
man har
så, det ja, det har man gjort. Mm. Så är det. Det är absolut så.
Vi kanske kommer höra mer om det här.
Förmodligen kan man
senare
säga.
Tillfället. Kanske när den här podden sänds om ett par dagar.
Ja.
Nej men så här, jag tänker. Från 6F-förbundet så har det ju riktats i olika omgångar. Och egentligen kanske en kritik mot lönebildningen.
Mm.
Och ett moment av detta är ju att i och med att det är industriförbunden, Metall med flera, som roddar så att säga industrinormeringen och märket och industriavtalet, som alla andra sen då måste mer eller mindre foga sig i.
Mm.
Och de här förbunden och en del andra förbund då inte sitter med vid bordet. Så finns ju den ena saken i så att säga maktaspekten. Man vill vara med och förhandla, men man vill ha inflytande över det som gäller ens bransch, nämligen storleken på märket. Och det har man då delvis via LO-samordningen, och så har det inte alltid funkat och du är inte nöjd. Liksom så. Den andra saken är ju att när man utvärderat det här, vi hade professor Lennart Eriksson emeritus som gjorde en ganska omfattande analys. Han visade att det är oklart vad det här industriavtalet har gjort. Det kanske varit olika under olika perioder. Man säger ofta att det har tjänat oss väl och det har lett till reallöneökningar och det har lett till allting som är bra. Och han menar att man kan ifrågasätta det, för det har funnits utveckling i andra länder också. Det här är inte mitt expertområde, så jag tänker liksom inte.
Nej.
Men han hade den bilden. Och så finns den här kritiken, den här politiska kritiken, alltså lönebildning, så här. Du har nu kritiken om lönenivåerna, men också jämställdhetsfrågan.
Mm. Alltså, det är egentligen, alltså, egentligen, vad är arbetet? det måste vi göra tillsammans med arbetsgivarna lokalt. Vem värderar det? För det finns också familjligt lokalt utrymme att ta. Det säger också vår rapport här, kan man säga. Okej, vi måste organisera oss lokalt och bilda klubbar för att kunna ta ut ett större kaka lokalt. Det är ju industrin, de har bra organiseringsgrad. Jag har sett bara klart att de tar ut en större kaka lokalt. Det måste också vi ta ansvar för. Det måste vi göra. Vi måste göra vårt, utan tvekan. Den andra saken som är märket, för jag tycker märket ändå, som det har varit hittills, att det har faktiskt gjort att vi, när vi är inte så organiserade, så är ju pengarna hemma.
Just det.
Ja, då är pengarna hemma på ett sätt.
Så fastighet kan sägas vara ett förbund som kan tjäna på industrin.
Det är dubbelt. Det är tveeggat svärd. Det är ju det, för vi som det har sett ut i, så har vi inte rätt med kvinnolönerna.
Nej.
Nej, vi har inte, och det måste vi också lösa.
De kommer aldrig göra det. Det är som att de går så här.
Ja, och vi måste lösa det. Det är alltså relativ löneökning, alltså,
på
mitt språk.
Mm. Och det, att man ändrar skillnader mellan olika grupper.
Ja, det måste vi också lösa, men det måste lösas i märket.
Mm.
Och det har ändå gjort att vi är konkurrensutsatt, allt det där. Men det måste lösas i märket. Jag tänker att vi är där.
Är du liksom... Hur ska jag tolka det? Är du på stridshumör? Är du på stridsfot? Eller är du...
Att vi tänker att vi måste lösa saker. Jag tänker att det är vår uppgift som fackförening, det är att lösa saker så att vi kan få medlemmar.
Åt medlemmarna.
Ja, och det måste vi göra ju. Det är det vi ska lösa det tillsammans.
När du är ute, för jag vet att du är ju en gräsrotsman i botten. Ja. Det har du ju redan varit inne på. Du gillar lokala, medan fackföreningsrörelsen av olika skäl, ofta kanske med av nöd eller med goda analyser i botten, har liksom centraliserat ganska mycket, slagit ihop avdelningar och så vidare, slagit ihop förbund. Mm. Alltså, tar man de sista 100 åren, jag vet inte hur många förbund det var i LO 1900, men det var väldigt många. Och idag är det mycket färre. Och avdelningar har slagit ihop och så vidare. En del av det här säkert varit av god och effektivt, men ibland kanske det har blivit för effektivt. De här som har halva landsändar som fögderi, liksom, som är ombudsmän och så. Men som område liksom, att det är liksom, man har liksom norr om Sundsvall, det är ett jävligt stort område att vara ombudsman, så att säga, förhandlande. Hur tänker du som att, alltså, när du möter medlemmar, när du är ute och träffar förtroendevalda och vanliga medlemmar och blivande potentiella medlemmar, vad är det de har för krav på dig och på facket?
Alltså, egentligen är det ju, säg till så att jag har ett jobb. Alltså jag behöver ett säkert, ett tryggt jobb att gå till.
Ja.
Ja, jag måste ha ett tryggt jobb att gå till så jag kan betala mina räkningar så att jag kan leva liv. Det är liksom det grundläggande.
Mm.
Det är inte så svårt, tänker jag egentligen.
Det är nej, samma, nej. Det är mänsklig rättighet och mänskligt behov.
Men det, nu har vi strax kongressen vi pratar om, och då försöker vi skruva lite våra stadgar så att vi kan gå tillbaka egentligen och skjuta alltså att man får mer bestämmande rätt regionalt och lokalt. Okej.
Okay, är det din linje?
Absolut.
Mm.
Det måste man. Man måste...
Makten tillbaka till ju närmare folk.
Ja, men det handlar också om att ta ansvar. Att ta ansvar för det som jag vill göra. Och ta ansvar för att okej, de här pengarna har jag, vad vill jag göra med det här? Och det, alltså, jag tänker ändå gott om folk. Mm. Om jag får då ett ansvar och får lite mer inflytande, ja, då blir det ett ansvar. Då tar jag ett ansvar. Och då växer jag som människa. Mm. Och då växer också vi som fackförening.
Mm.
Jag tror det är jätteviktigt att man lokalt kan känna att man kan påverka. Jag kan förhandla med min arbetsgivare, jag kan fixa det här och nu med stöd av oss såklart ju. Men lokalt, större inflytande, absolut.
Mm.
Men det är också en risk såklart, det är som det är.
Ja, precis. Nej, men det är väl ett vågspel, och när man har centraliserat så vill man decentralisera och så vidare. Jag tänker så här, vi hade LOs chefsekonom Torbjörn Holle här, jag och Max, min kollega, träffade honom. Mm. Och då sa han sa många intressanta saker. Det var ett jävligt spännande samtal, liksom det här. Och han sa en sak som sitter fast som ett citat nästan. Och det var i princip att han sa att, för vi pratade också om lönebildningen och reallöneökningar. Och att det här, att under många år så fick LO-jobbarna, till skillnad från en del andra länder i Sverige, reallöneökningar. Och det är ju inte fyskam. Det är viktigt på riktigt för människor. Yes. Med risk för det åtta som Ulf Kristersson. Det är riktigt, viktigt på riktigt. För riktiga människor som verkligen, i USA har man inte haft reallöneökningar på 30-40 år.
Nej.
Det krossar ju människor. Men de sista då, inflationskrisen här, så har ju detta till stor del ätits upp då. Minst 10 år har försvunnit. Mm. Och Johan Alfonsson visade mer för arbetare än för tjänstemän.
Yes.
Då tänker jag så här, då sa han, det viktiga nu är att vi tar ut det fulla löneutrymmet de kommande åren. Och jag tror att det låg en kritik av att man, och det är väl en vetenskaplig grej, exakt hur stort är löneutrymmet. Men hur tänker du? Det där tyckte jag var en intressant liksom, formulering. För att det finns ett löneutrymme. Och jag insåg då, det är ju naturligtvis någon som bestämmer vad man kan önska och vad man kan förhandla om. Någon sätter liksom ramen. Mm. Någon formulerar, snickrar lådan så att säga, som ni kan dansa i. Mm. Och så blir det plus minus någon tiondel. Arbetsgivarna säger 0 och ni säger 4 och så blir det 3,1. Mm. Och sen 3,2. Eller något.
Mm.
Man vet ju nästan hur det där går. Men man vet också hur otroligt mycket jobb det är innan det där som blir en siffra på ett papper.
Mm. Och det jobbet är ju liksom redan på något sätt.
Det gör ni ju igång, va? Det pågår ju alltid en avtalsrörelse. Ja. Mm. Antingen den är just har smickrat ihop eller den är...
Ja.
Men liksom, det där, vad tänker du kring det där? För jag tycker det var ganska smart och egentligen ganska, alltså en ganska spännande och spetsig formulering. Att fackföreningsrörelsen borde kanske en tanke med som katalys. Kanske skulle vara med i diskussionen om det där löneutrymmet.
Ja. Jag räknade ut det för 6F-stel förra gången. Om jag räknar på det i min roll som avtalsvarare. Räknade ut vad vi tänker kring det där. Och det finns väl fog för det att man inte har tagit fullt ut.
Nej, men sen blir det inte alltid man får det.
Nej, men det är ju så kring det där. Hur tar vi ut det och vad ska vi kring det där? Och hur ser det ut liksom kring det där? Och det kanske är så att det ska vara större löneutrymme.
Kan det vara större än ni har trott? Eller kan det vara så att det fanns mer för tjänstemännen? Det en sak som är intressant är att väldigt mycket av det vi pratar om på arbetsmarknadsområdet, då pratar man i generella termer. Men i praktiken, lagen om anställningsskydd, det gäller i princip, det är bara arbetare, nästan arbetare i praktiken det handlar om. Så när det försämras, vilket är ju det som har hänt i 30 år, då är det bara arbetare då, som i olika grad beroende på kraften i kollektivavtal och så, får en försämring. Men
kan du också säga det, lägre tjänstemän?
Och lägre tjänstemän, som vi räknar in i arbetarklassen i vår studie.
Ja, absolut. Det får man ju
säga. De har samma makt.
Ja.
Jo, men i praktiken är det ju LO-grupperna plus en del liksom liknande grupper. Det är dem det handlar om. Högre tjänstemän och så vidare, då har man liksom det här i avtal. Man har andra skydd, man har trygghetsråd och man har andra saker. Man har en annan maktposition. En sjuksköterska blir liksom inte arbetslös.
Nej, och man har också en annan förhandlingsstyrka. För ofta är man då som tjänsteman.
Utbildad.
Ja, och en eller två på samma arbetsplats. Så, ja.
Nej, men att det där gäller liksom det. Och samma sak är egentligen i märket och med industriavtalet. För att det var en av rapporterna, nu fan nästan 10 år sedan det där skrevs. Så jag kommer inte ihåg varje grej, varje attsats. Men jag har liksom läst allting flera gånger. I arbetet med rapporten. Det är det bästa med det här jobbet. För man tvingas läsa väldigt många saker som man inte skulle läsa så många gånger annars. I arbetet med rapporten. Sen kanske jag inte läser den när den är klar. Men jag läste den på vägen fram.
Mm.
Och då var det en av de här rapporterna om lönebildningen som visade att tjänstemän har mycket mer löneglidning.
Mm.
Så att det är som att märket gäller liksom. För LO-jobbarna är det nästan 100%. Men, och för tjänstemännen är det bara en liten del av vad de kan
få. Vi har lite samma sak hos oss. För har du klubb etc. så har du löneglidning. Och man kan säga generellt sett.
Och det är ju en positiv sak.
Ja, absolut.
Det blir mer då. Ja, det blir aldrig mindre.
Nej. Alltså, man kan säga så att för städarna så är det tak. Och för fastighetsskötarna är det lite golv. Och så ser det ut också i delar i LO-kollektivet. Mm. Hur gör man och hur ser det ut då? Varför man betalar för det här märket? Och det måste man ha en lika för att man betalar samma.
Just det.
Ja. Det är det som är konklusionen.
Håller det då för tjänstemännagrupperna? Håller det för de höga tjänstemännen? Sitter de där med sidorna 3,1 och 2,9?
Men om du tar 3,1 på 70 000 eller om du tar 3,1, alltså.
Det blir en annan summa.
Det är en annan summa.
Borde man ibland köra kronpåslag bara? Alla får 1 000 spänn.
Vi gjorde det här i förra avtalsrörelsen. Då körde vi 13,50 på lägsta landarna. Det är kanske inte så dumt.
För det blir ju, mjölken kostar lika mycket, hyran absolut kostar lika mycket. Mm. Det blir en utjämning över tid.
Ja.
Det är liksom att man ristar på stenen.
Ja, men det är kanske en del. För den att man gjorde, man delade upp det förra gången, eller förra gången då, 23. Då gav man ju 13,50 i lägsta nivå till alla.
Och var det hos er, var det hela LO?
Det var hela LO. Ja.
Det är jävligt fint tycker jag.
Ja, det var ju så. Men det var också att, för det var också tjänstemän var med på den gången. Och sen hade man då knämodellen L2.
Arbetsgivarna verkar ju vara som vanligt på krigsstigen. De har ju gick ut här för någon dag sedan i Dagens Nyheter och sa att nu omvärldsläget, Trump liksom, han kan använda sig allting.
Ja, det kan han.
Han levererar kaos både här och där. Men nu var argumentet att hans krig i Iran och oljekrisen som kommer här och så vidare, energikrisen och så vidare, depressionen som är på väg kanske. den ska då leda till att man nu ska ha mycket mindre löneökningar. Nu får ni ta ansvar. Nu får dina medlemmar ta ansvar. Vad är budskapet?
Är det inte så varje gång? Det är ju samma.
Varför sjunger de samma sång varje gång?
Ja, de sjunger det varje gång. Så jag tänker att det är en del av spelet.
Men de spelar ganska högt. De spelar ganska fräckt.
Jo, men det är ju samma sak.
Är facket liksom för schysst? Spelar facket för rent?
Samtidigt vill vi det. Är det inte det vi vill? Men
man är hederlig.
Man måste ju det på något sätt ändå. För en gång för länge sedan så fick jag lära mig två saker av en mentor som jag hade. Jag var ganska ung när jag blev klubbordförande. Liksom. Och så hur ska man göra? Så sa han, gör ingenting du inte kan stå på och säga på ett meningsmöte. Det är bra. Och det andra var, förlåt språket, var inte ett jävla rövhål. Och det,
alltså du menar mänskligt?
Ja. Och det första har jag hållit åtminstone.
Och det andra för andra bedömer.
Ja, så är det. Eller vad man än säger, det vet man inte.
Nej, men jag tänker det här liksom att som ser det utifrån, och vi håller verkligen armlängds avstånd, dels för att ni är mycket bättre på det där och liksom, det blir bara känsligt och vi vet hur tufft det är att förhandla de här sakerna och liksom, att komma utifrån och kommentera det är inte vårt jobb på Katalys, va? Nej. Det är då man blir så att säga på att söka nytt jobb, tror jag, om man kackar i fel skåp där. Nej, men skämt åsido. Men det känns ju i fråga efter fråga som att arbetsgivarna liksom försöker chocka. Vi har samma sak med, vi pratar mycket bostadspolitik här. Fastighetsägarna till exempel i Stockholm har ju kört, ja, det är väl delvis liksom er bransch då också. Mm. Men liksom, de har ju kört stenåt nu med, och den chockar hyresgästerna och hyresgästföreningen med marknadshyror. Och de kräver 20% ökning och så vidare.
Men de har
och så kör man det till nämnden.
Ja, alltså, men de har ju vind i seglen. Alltså den sidan har vind i seglen. De har regeringen som gynnar dem. Mm. De får skattesänkningar, de får vad de pekar på. Och de har liksom, klart att de hade gjort så. Alltså det är självklart, de spelar i vår straffområde.
Och de är inne i målområdet kanske nästan.
De spelar där i straffområdet. Det är där de är och det är klart att de vill göra mål. Så är det ju. Mm. Men, och jag tänker ju ändå att när vi vill vara, det här vi är, men vi måste organisera. Det finns bara en väg
fram. Om fienden står i vårt straffområde, då måste vi dra hem folk och ha mer folk i straffområdet. Yes, det är så man gör.
Ja, och så får flytta dem framåt. Så att vi kan spela deras
straffområde. Offensivt.
Ja.
Hur ska vi göra det? Alltså det offensiva. Du har ju beskrivit det här. Mm. Fastighet, konkret, klubbar.
Ja.
Det köper jag. Ja. Jag är med dig alla dagar på det. Mm. Men det här är liksom helheten. Arbetet är så stort.
Och det
får vi dem på defensiven?
Ja, och det är egentligen också våga vara tydlig. Våga vara tydlig. Okej, vi är tydliga i politiken. Vi vill som till exempel så vill. Vi har ju tre saker vi driver som är bra. Vi har ju som arbetslivskriminaliteten vi har pratat om. Den måste liksom... Maffian måste bort, absolut.
Bort med maffian.
Ja. Och vi måste ha, framförallt måste vi också ha pensioner som är värdiga för människor. Ja. Så har du jobbat ett helt arbetsliv hos oss eller i Sverige i 40 år, så måste du ha en pension som du kan leva på. Och du kan inte höja pensionsåldern. Sluta med dig.
Sluta höja pensionsåldern.
Sluta med dig. Sluta. Det går inte. Sen har vi försökt möta det i olika lösningar med deltidspension i avtalet och allt möta det.
Ni försöker reparera samhällets svek.
Ja, och då får man liksom dubbelt betala. Yes. Och här måste vi våga kring det där också, så här, karensdagen. Alltså vi vet ju själv, både du och jag, när vi har karensdag. Vi kan ta en dag hem.
Liksom. Men om man har tjänstemannajobb och...
Men det är ju inte rättvist.
Så länge man inte liksom är liksom att man kanske ska resa långt, så kan man ju i praktiken då... Ja. Jobba lite förkyld eller med lite ont i ryggen hemifrån.
Det kan du.
Medan en grovarbetare, en städare, en byggnadsarbetare, kassörska, you name it, inte kan det.
Jag ska berätta.
Dina medlemmar.
Nej, jag ska berätta något väldigt personligt. Mm. Så jag har en väldigt svår sjukdom i grunden. Okay. Jag har MS.
Okay.
Ja, vilket gör ibland att jag behöver vara hemma. Ju. Och jag kan jobba hemifrån. Ja. Om jag hade stått kvar på slakteriet eller varit yrkesarbetare på det sättet i våra yrken, inte fan hade jag kunnat göra det. Och är det rättvist?
Det är helt orättvist.
Det är inte rättvist. Och då måste man kunna prata om det där. Och det är inte rättvist.
Men det är återigen att egentligen gäller karensdagen bara då de så att säga, yrkesmänniskor som har, som har arbetsplatstvång så att säga. Eller att arbetet utförs på en plats eller i en miljö utanför hemmet. Mm. Medan den som i princip då fyller dagarna med olika zooms. Det är ju viktiga jobb. Alla de här jobben som görs på arbetsmarknaden. Men den som har ett jobb där man kanske kan köra en tvättmaskin, hämta lite tidigare, jobba en kvart på kvällen, kolla mejlen, telefonen.
Att man får familjelivet
och det har ju inte dina medlemmar.
Nej, och det är ju ett orättvist.
Och då gäller karensavdraget egentligen, karensavdraget gäller bara de som är tvungna att gå till jobbet.
Yep.
Det är jävligt orättvist.
Alltså du hör ju själv ju.
Det är för jävligt.
Ja, det är för jävligt.
Men jag tycker samtidigt att om man ska gå in på valrörelsen och så, jag får lite känslan av att Socialdemokraterna fram tills ganska nyligen, när man har haft lite ganska, det har varit turbulens kring den här regeringsfrågan. De borgerliga verkar ju tycka att regeringsfrågan är det enda som är viktigt, fast de själva är då överens om en jävligt dålig politik. Men om man tar liksom Socialdemokraternas budskap då, för det, jag gissar att så, du röstar på Socialdemokraterna och Fastighets stöder Socialdemokraterna. Jag är medlem i Socialdemokraterna, det är ingen hemlighet för den som lyssnar på den här podden.
Jag är också medlem. Sen.
Ja,
nej, men jag har dessutom varit lokalpolitiker här i Stockholms stad.
Nej, men det som är poängen här är liksom att Socialdemokraterna verkar nästan tro att det räcker med karensfrågan. Om du har någon socialpolitiker som lyssnar på det här, någon högre upp som har makt över valrörelsen, vad är ditt budskap? Vad behöver dina medlemmar få av Socialdemokraterna?
Vi hade valupptakt förra veckan, vi hade Micke Damberg där. Han var jättetydlig. Han var jättetydlig också och pratade också kring det här med att vi ska ha en pension efter man har jobbat i 40 år. Det finns, de börjar förflytta sig, de börjar prata om våra frågor. De pratar också om det här att vi inte ska ha maffia på arbetsplatsen, att de fattar att det är gängkriminalitet. Alltså jag tänker att de är på väg. Men det gäller inte bara att vinna valet, det gäller att genomföra politik. Och där måste vi som fackföreningsrörelse också prata om efter valet och ställa nu inte bara krav innan,
nej,
utan också efter.
För
det är så superviktigt. Och en annan sak, vi har inte gjort vårt, i varje fall inte vårt förbund. Vi tar nu här Fastighets och framtiden som vi säger på vårt kongress, att om två val så ska vi också ha människor som kommer från våra branscher som sitter i riksdagen. För att man måste se till så att det finns arbete i riksdagen som kan driva våra frågor. Det måste man göra.
Om man tar då liksom läget nu i Sverige, vi har haft snart 4 år med en borgerlig regering som har stöd med Sverigedemokraterna. De har fört den liksom, det har varit inflationskris, det har varit liksom krig, det är krig i Ukraina, det är nu krig i Iran, det är folkmord i Gaza, det är liksom vedervärdiga saker som pågår.
Men och ingen jävel pratar fred.
Och ingen pratar fred, nej, och ingen pratar nedrustning, nej, utan det viskas som svenska atomvapen.
Ja, ja.
Och då viskar till och med till mig, ska vi inte låna, Daniel, säg att vi ska låna till atombomben, vad fan, ta er samman, vi ska inte ha några bomber.
Nej.
Men så här, om man tar arbetslösheten, den är nästan 9%. Den har stigit med 100 000 personer sedan den här regeringen. De har ju mött det genom att lite grann på marginalen höja A-kasseersättningen, summan man får i A-kasseersättning av. Det gynnar förmodligen inte så många av dina medlemmar.
Nej, ingen.
Nej, typ ingen. Nej. Men det är väl en bra grej, jag tycker inte det är fel. Men sen trappas det av
sen man
i helvete.
Har man tagit sönder A-kassan?
Sen har man förstört A-kassan. Det är inget skydd, det är 100 dagar för hyggligt betalda arbetare. Då har man ett hyggligt skydd. Sen är det skit. Och det bara rasar. Det här är ju inte klokt. Och så 9% arbetslöshet. Vad säger du om det?
Nej, men egentligen är det, alltså, det är politik. Jag tycker att de för en högst medveten högerpolitik. Alltså en klassisk högerpolitik. Att de ska trycka ner oss arbetare. Så att vi ska ställa krav och vi ska ställa mössan i hand. Och då är arbetslösheten ett sånt jättebra sätt att säga att okej, högre arbetslöshet så ska vi hålla igen med våra krav. Det är det de säger.
De vill inte ha fullsysselsättning.
Nej, självklart inte. Jag vet ju tidigare när du och jag, liksom när man blev aktiv, ju, hade vi en arbetslöshet på 4% var ju katastrof. Och skulle vi ha en arbetslöshet idag på 4% skulle vi vara överlyckliga.
Ja, då skulle vi liksom Financial Times skriva om Sverige.
Ja, exakt. Och det är dessutom så tycker jag det är hål i huvudet. För jag räknar lite på det där. Och det, ja, men det är ju det. Men alltså, skulle vi sätta människor jobb så ger det ungefär 120 miljarder till i statskassan. Om vi skulle säga hälften. Om vi skulle halvera arbetslösheten.
Ja.
Det är 120 miljarder till i statskassan. Och det är en bra start för Sverige. Om man skulle få.
Ja, det finansierar ju då ditt insatsen mot arbetslösheten. Yes. Och tar man kommuner då som nu brottas med underskott och bemanning i äldreomsorgen och sådär. Att det är tufft på väldigt, väldigt många håll. Yes. Då är det ju så att tar man en person från socialbidrag som det heter, försörjningsstöd. Helt eller delvis. Till att den personen kanske jobbar i välfärden. Och betalar skatt till välfärden.
Och det är så jag räknat.
Ja, då är det en trippel positiv effekt.
Plus.
Från en minuspost till en pluspost till en pluspost.
Plus också människovärdet.
Ja.
Människovärdet. Att du har ett jobb att gå till.
Och barnen ser att morsan och farsan funkar.
Och att du får att jag bidrar till samhället. Utanförskapet. Vi får inte ge oss på det. Vi måste prata med, även när vi vinner valet. Det här måste man göra något åt. Måste titta på det och kanske inte bara återställa A-kassan utan också förbättra den. För det är en omställningsförsäkring. Det är ett omställning så att du kan hitta ett jobb. I samma jobb igen. Ja. även om du behöver ta ett jobb. Jag menar, vi har också utbildat människor som, okej, jag får kanske inte exakt rätt jobb, men man kanske skulle tjäna på att vänta 14 dagar till att få rätt jobb, och det skulle också samhället tjäna på.
Precis, jag tänker att under de senaste åren så har ju anställningsskydd och sånt urholkats oerhört mycket, om man tar i alla fall på 10-20 års sikt. Mm. En del av de här sakerna håller på att utformas vad som ska hända istället då med olika försäkringar och det partslösningar och så. Men maktmässigt har ju arbetarklassen förlorat, absolut. Skyddet har försvagats.
Yes.
Samtidigt har man till exempel, vi hämtar jävligt mycket inspiration från Danmark.
Ja.
Men de har ju då en situation där man har en, då har man liksom gjort ungefär det vi gjort i Sverige redan med försämrat anställningsskydd. Men där har man ju kombinerat det med en oerhört stark A-kassa och oerhört stark omställningsskydd. Som är kanske, det är lika starkt som det var i Sverige på 80-90-talet. Mm. Om jag uppfattat liksom regelverket rätt, liksom, det kanske jag inte gjort. Men det är en väldigt mycket bättre A-kassa än i Sverige. Och framförallt inte den här brutala, snabba nedtrappningen till, ja, till fattigdomsgränsen.
Mm. För det som har man inte det, så då blir det lätt ett utanförskap. Och då hamnar man ju fel.
Ja.
Då hamnar man i någon annan del av samhället där vi inte vill vara. Och kanske du får sälja, ja, gå ifrån hus och hem eller vad du nu har, liksom, vad du har byggt upp. Och sen blir du arbetslös. Och sen arbetslösheten också. Helt plötsligt så är det idag så att det är ditt eget fel. Det är inte strukturellt, utan det är ditt eget fel att du är arbetslös.
Mm.
Inte att, alltså, hur ska du kunna, om någon knäpp politiker säger att jag lägger ner sjukhuset i det här.
Vilket det händer.
Det är mitt fel att jag blir arbetslös. Alltså, hur är det möjligt? Eller
fabriken
lägger, ner. Eller att jag förlorar upphandlingen istället. Så du måste bli arbetslösheten. Alltså, hur kan det bli ditt fel?
Har ni samma problem att även liksom i den halvoffentliga sektorn eller det som runt den offentliga sektorn som Seko har haft, ett av 6F-förbunden, att när man upphandlar till exempel pendeltrafik och kollektivtrafik och så, att det har varit en kamp att personalen ska få följa med. Det har man oftast klarat, men att villkoren ska följa med, att man ju ofta haft ganska...
Och vi förlorar på städsidan, för att just städsidan förlorar inte ens att man kan få följa med.
Nej, fy fan.
Mm. Och det betyder att då blir man också svag, eftersom kanske upphandlingen är på 3 år.
Mm.
Och sen förlorar man den, ja, vad gör du då? Och sen har du en arbetslöshetskassa som, nej, men vad fan händer?
Mm. Där man drabbas då också. Yes. Det är de där Reinfeldt-reglerna kvar i princip då, det är sämre liksom, är det höjd avgift för att ta med en A-kassa?
Och det kan man också undra över, varför har vi inte ändrat dig?
Det borde vi kanske ändra.
Yeah.
Men det är ju där måste jag säga att jag beskrev det här för en person igår, att när vi startade Katalys för nu 13 år sedan, lite drygt 13 år sedan, då var ju vår analys här att Socialdemokraterna hade fel linje i ett antal frågor. Vinster i välfärden, arbetarnas pensioner, finanspolitiken. Yes. Och sen har vi kämpat då i över ett decennium för att debattera, omgruppera, liksom argumentera för, opinionsbilda för en annan politik. Mm. Och idag är läget att Socialdemokraterna och den rödgröna sidan omfattar ju nästan alltihopa som vi tror på. Och nu är ju problemet inte att sossarna sitter vid makten men har fel linje. Mm. Utan att man inte sitter vid makten och inte har majoritet. Och det är 20 år sedan.
Yes, jag vet att det är 20 år sedan man hade majoritet. Men det har också, det är därför samhället...
Det är borgerligt styre i landet.
Ja,
det har varit i 20 år.
Ja, därför samhället ser ut som det gör ju också idag. Det är det jag säger. Men det går ju att ändra. Alltså, vill vi ha ett annat samhälle så får vi gå och rösta.
Mm.
Säg till, okej, jag vill ha det här. Så rösta på det. Men vi måste också se till att leverera efter den 13 september.
Precis, det där, där tänker jag att det du sitter i just nu.
Mm.
För många säger, ja, nu gör Katalys någon satsning till valet. Och jag tänker inte att det här är till valet.
Nej.
Vi har ju lite tillfälligt stöd, extra pengar och sådär som man har i valrörelser. Som jag hoppas kanske vi kan, liksom, alltså att vi får fortsätta, att fackföreningsrörelsen är nöjd med oss. Att vi kan få liksom, fortsätta med vår opinion.
Vi återkommer med det.
Vi återkommer med det. Det är klart vi kämpar till valet och över det och så. Men det jag tänker är att liksom det där att hålla i det.
Ja,
jag menar, att hålla i det. Om det nu blir en S-ledd regering på något sätt. Antingen lite med smolk i glädjebägaren, lite Centerparti i glädjebägaren, eller inte. Det blir nog inte guld och gröna skogar ändå, utan då gäller ju vårt, nästan ännu viktigare, vårt och ert arbete, att hålla
och
reformerna.
Yes, och här sa Damberg något när vi träffade honom förra veckan, på vår valupptakt. Och så fick han en bra fråga från en förtroendevald, fick han där. Vad gör du om inte du får majoritet för din budget?
Mm.
Ja, då regerar vi inte.
Sa han det?
Ja, det var så sprängskraft i det där. Då går vi inte fram. Han sa det på mötet. Och då tänkte jag, nej. Och då kände jag, men då finns det hopp.
Ja, men det är ju det gryet man saknade.
Ja. Ja.
För det blir den här förnedrings, liksom, man kan inte sitta och få stryk och bara tugga och tugga. Nej, och sitta kvar. Men det, man då, måste avgå då.
Ja.
Eller det hindrar
till,
ju då.
Eller säg till så att man får majoritet.
Ja, ja. Ja. Nej, men det blir ju en förhandlingsteknik att vi sitter inte bara här och blir överkörda, utan
nej,
om ni kör över oss och inte förhandlar med oss och ser till att vi får ihop en majoritet, då får ni sitt fixa regering.
Jo, men förra gången, du vet jag, Jan, då sa men vi ska ha det här och det här och det här. De tog det värsta. Och så fick de nej.
Nej, men det var förnedring.
Ja, och jag tycker ju inte att man kan fortsätta. Och då får det hellre vara så.
Ja.
För egentligen är det simpelt. Vill man ha socialdemokratisk politik, rösta på sossarna. Alltså det, och men då får de också se till att leverera efter den 13 september.
Ja, det får vi väl se till då.
Ja, och det får vi liksom, de som är runt omkring blir garant. Nu har du faktiskt lovat det här. Mm. Då får man se till, okej, okay, fixa Karinstan. Börja med pensioner.
Jag tycker man borde fixa det första dagen.
Ja.
För det är inte en svår fråga.
Nej.
Det behöver inte utredas.
Nej.
Det var ju borta.
Ja.
Den återinfördes ju. Den var ju tillfälligt borta
och det kostar
under
väl,
corona.
Kostar väl då 3,6 miljarder. Så är det
fan, alltså.
Ja. Men vår garant, ni måste göra det här. Ska ni ha vårt stöd, våra, alltså, det här, så måste ni göra, ni måste leverera det här. Det är jätteviktigt.
Mm.
Och att man får pang för pengarna då.
Mm.
Och på tal om Centern ska jag också berätta något jätteannat. Jag har faktiskt varit medlem i CUF, alltså Centerns ungdomsförbund. Och vet varför?
Nej.
Man gick på fest och så betalade man medlemsinträde. För alla tjejerna var ju där ju. Eller tusarna på skånska. Då fick man medlem.
Mm. Är du, har du kollat alltså, att du inte är kvar i registret?
Nej, jag tänker att
de där ungdomsförbunden brukar ju vara
det brukar hundar, jobba,
ja, hundar och hamstrar och, alltså, och folks kusiner.
Ja, vad så fick man en på varje det här?
Du kanske är dubbelansluten. Du kanske kan engagera i Centern och försöka styra dem rätt.
Mm.
Jag tänker så här, fördelningspolitiken under den här regeringen. Det har varit väldigt mycket skattelättnader till väldigt välbeskattade. En del av det har ju faktiskt varit bidrag till de allra rikaste som använder väldigt mycket RUT.
Man måste ha bidrag för att kunna göra rätt för sig.
Ja, vad tänker ni om RUT-avdraget? Vad tänker du om fördelningspolitiken? Vad har dina medlemmar fått av tidigare regeringen?
Egentligen så har de ju fått en katastrofal försämring. Sen ska jag också säga så att vi har hos oss har vi kongressbeslut långt tillbaka att vi inte är emot RUT.
Ja. Nej.
Och det det ska ge arbete, det ska ge extra. Det
jag
finns det finns jättebra saker egentligen om man tittar på det här. Att göra vissa sektorer vita.
Mm.
Och det kan vara bra så. Men om man tittar överlag kring det här, vad den här politiken har gjort för våra jobb. Det är samma sak. Du ska bocka på nacken, tryckas ner med nästan i hand. Det är det man för.
Och vara rädd för arbetslöshet och fattigdom och nöd.
Ja, det är det.
Och det är 1800-talet. Det är 1800-talet.
Ja, eller till och med så att du inte får vara kvar i landet.
Ja, precis.
Ja, för den politiken som förs nu, om man ska hårdra det, så har du en annan hudfärg än vad du och jag har, Daniel, så ska du inte vara kvar.
De har ett annat värde.
Nej, de har ett annat värde.
Och det är förjävligt. Och det är ju liksom väldigt många av dina medlemmar då som liksom, alltså jag tänker också att nu har vi inte pratat om det, men stora delar av den här tidigregeringens och SDs då politik, det handlar ju om att sända, inte bara signaler, men man sänder en signal att du är inte välkommen här.
Nej.
Och att man på gruppnivå, att man på gruppnivå dömer folk till att ha en lägre värdering. Inte för vad de har gjort, utan för vem de är. När de är födda någonstans.
Yes.
Det är för jävligt.
Det är för jävligt. Plus också då egentligen kring det här, så att det här med att du inte, alltså är du här, du ska inte tillhöra gemenskapen om någon annan hudfärg, och har du fått ett uppehållstillstånd så är det bara tillfälligt, ska till och med kunna dra tillbaka permanenta. Alltså vad skapar det i människovärlden? Vad skapar det hos människor? Skapar det att du ska vilja bidra till Sverige? Vad skapar det? Det skapar en osäkerhet, och vad skapar otrygghet? Och vad skapar det? Då söker du andra. Alltså det, ja. Alltså de binder ris åt sin egen rygg. Plus då att man vill sätta då 13-åringar i fängelse. Alltså det är ju, alltså
vad är det? Så vill ju sätta 14-åringar i fängelse. Ja, tycker det, att det är en, den, alltså den demarkationslinjen är inte så tydlig.
Nej, och jag tycker ju att vi inte sätter barn i fängelse. För kommer du ihåg ditt sommarlev när du var liten?
Ja.
Hur långt tryckte du dig, va?
Oändligt.
Ja, och då ska du sätta ett barn som ska sätta i 5 år. Alltså livet är ju slut för dem. Alltså, tänk.
Jag har faktiskt inte tänkt på det.
Men nej.
Jag kommer ihåg en gång när jag kanske var 10 år.
Ja.
Och så började sommaren, vi hade skolavslutning.
Ja.
Och så tänkte jag, det var 12 veckor eller 11 veckor. Ja. Eller jag kunde liksom inte överblicka.
Nej.
Det var en oändlighet som bara rullade ut där framför.
Ja.
Och tänk om det var lika 50 gånger längre oändlighet som skulle vara i fängelse.
Ja.
Skild från mamma och pappa.
Ja. Vad är det?
Ja, du, jag håller med dig. Mm. Jag tycker det här är, det är ju barn, Gabriella Lavecchia som har från Seco, hon just gjorde en video när den här debatten rasade som jag tyckte var jävligt klargörande faktiskt. För ni är ju duktiga i vissa facken. Jag vet att ni håller på i fastighets också med videos och sådär. Seco gör det, många gör det. Men hon sa så här att det här är ju barn som inte ens får köpa de får inte ens köpa en koffeinläsk.
Nej. Nej. Men jag vill ändå
be folk, sitta i fängelse.
Alltså, vi har folk som lyssnar på det här. Tänk på ditt sommarlov. Och tänk på senare det här att hur långt det är och du ska sitta 5 eller 10 år. Livet är över. De gör vad som helst sen. Du skapar ju nya kriminella. Nu, alltså vi måste se till att ta hand om så de inte gör brott igen. Vi måste göra 2 saker. De är utanförskapen. Vi måste satsa på den. Ja, allt det som fanns kring fritidsgårdar, vuxnas närvaro. Göra det i de här områdena.
Social omvårdnad, socialpolitik.
Ja, ja, det är det.
Arbetet till föräldrarna.
Ja. Arbetet till folk. Så att man har, alltså det går. Även om den smala vägen är jobbig så finns det ändå en väg.
Alltså en sak som vi tänker här på Katalys är det här att det står ju då i vår grundlag eller regeringsformen, så jag tror 2 kapitel eller vad det är, så står det då att det ungefär fritt i minnet det allmänna ansvaret för att säkerställa allas rätt till arbete, utbildning, bostad, trygghet och hälsa.
Yes, typ. Ja.
Och det är grundlagen.
Det är grundlagen.
Följer vi grundlagen?
Tveksamt. Det är verkligen tveksamt.
Det är nästan ett socialistiskt kampmanifest.
Ja.
Allas rätt till arbete, utbildning, bostad, trygghet och sjukvård.
Ja.
Det räcker ju nästan för mig i alla fall.
Ja.
Som politiskt program. Genomför grundlag, inte partiprogrammet utan grundlagen.
Grundlagen egentligen.
Och samhället ska styras under lagarna och det är folket som bestämmer över riksdagen och så vidare. Det är ju otroligt grundläggande.
Ja.
Jag tror inte att alla barn som går i grundskolan 9 år och sen gymnasiet får det här uppläst för sig. Att det är liksom de som är herrar i huset. Och sen utser man en representant, precis som man utser en fackförbundsordförande.
Mm.
Den man litar på ska företräda. Mm. Så utser man en riksdagsledamot eller en fullmäktigeledamot i kommunen. Mm. Som ska företräda.
Du pratar om demokratin. Och demokratin är ju inte på frammarsch precis. Den är även hotad i vårt land också. Ju.
Mm. Vad tänker du på då?
Nej, men alltså man vill ju plocka bort det här. Nej, men du ska inte tillhöra samhället. Du är inte del av det. Du är inte del av det du pratar om.
Ja, exakt.
Ja, det är du borta. Det också. Och du vet också kring det här. Vad kommer hända om de får 4 år till?
Ja.
De kommer ge sig på demokratin. De kommer göra massa saker för att minska till exempel vårt fackliga inflytande i överallt. 100%. Man kommer att förstatliga avkastan. Alltså det finns ju. Du kan titta ner på vad de vill.
Jag tänker så här. Vi står i ett ödesval. Vi har pratat ganska länge. Vi får nog anledning att återkomma till varandra här i den här podden. Kanske också i debatter, kanske också i andra konstellationer. Jag tänker så här, om du får liksom ha en önskan eller en förhoppning eller något liksom medskick inför det här valåret. Liksom, vad tänker du, vad skulle du vilja, om vi skulle se så här om ett år igen eller om en tidsperiod i en framtid, nära framtid. Vad skulle du vilja liksom se ha hänt i Sverige? Vad skulle du vilja se? Eller en politisk reform du vill ha genomförd? Eller hur man ska ut... Alltså, en positiv förändring för dina medlemmar. Någonting som du kan säga, det här var vi med och genomförde. Det här har blivit bättre för er.
Mm. Och det är bara frågan. Jag ska bara reflektera till ett samtal jag hade på pendeltåget. Inte för allt för länge sedan. Det var ett ungt par som satt sidan om mig. Så pratade hon om att hon skulle iväg och läsa ekonomi. Och han skulle på sitt jobb, etc. De har precis lämnat sitt barn för första gången. Så hade hon sitt ekonomisk fråga. Så jag kan svara på den, sa jag. Kanske inte som man brukar göra mycket. Jag kan svara på den, så pratar vi. Och så sa jag att också, jag brukar ibland träffa Magdalena Andersson då, eller Magda som jag sa.
Ja.
Okej, vad vill ni att jag ska ta med mig till henne? Vet du hon svarar då?
Nej.
Stå stadigt, följ inte efter. Håll dig till din politik. Och egentligen så är egentligen det första man ska prata exakt på den svara, karensavdraget. Fixa den. Det är lätt att fixa som du sa. Men börja och fixa pensionerna. Då har du jobbat länge. Har du gjort dig. Då ska du ha en värdig, du ska kunna leva. Du ska kunna ha ett värdigt arbetsliv. Eller värdigt avslut på ditt arbetsliv, på ditt liv. Liksom. Man måste. Har du jobbat här över 40 år så måste man ha dig. Det måste vara så. Du ska liksom inte behöva. Du måste kunna ge guldkant i vardagen.
Köpa ungen en glass.
Ja, eller barnbarnen.
Liksom. Ja. Ja. Barnbarnen en glass. Liksom.
Ja.
Du måste. Inte vara fattig pensionär. Nej. Som svälter nästan.
Nej. Du måste ha en värdig vård när du blir gammal och ska bli.
Ja. Och bra sjukvård när vi blir sjuka.
Ja, men också en skola som är du får utbildning i. Det finns ju en forskning jag läste här i veckan. Ja. rapport om att det har gått i en privatskola eller så,
med
marknadsskola, ja, då får du sämre lön i livet.
200 000 mindre.
Ja.
Så vi har inte råd med friskolorna.
Nej.
Och då är det inte säkert att det är vinsterna som trillar ut.
Nej.
Nej, men det där är ju liksom helt groteskt. Och återigen, det här är ju faktiskt frågor där den rödgröna sidan, de tre rödgröna partierna, ja, är ganska synkade.
Yes.
Har ganska tydlig linje, tydliga förslag. Så att det är ju liksom så att vill man ha en skola som är satsad på utbildning för skattepengarna, ja, och inte utdelning, ja, för skattepengarna, då är det ju liksom, måste man ha en annan regering med en majoritet i riksdagen.
Men man måste också våga säga, om man nu får, man måste också våga genomföra det.
Ja.
Man måste våga genomföra den politiken man pratar om. Annars, det går inte med en flest svekdebatter. Man måste genomföra det här. Och sen är det så också sagt, nej, men vi har gjort det här, vi har kommit så här långt, men den på med pensionerna, det gäller att börja med det. Vi tänker oss börja med det och börja ändra det där så att vi får det här. Så man får, börja jobba med det. Det behöver kanske inte genom, men du måste se till så att, ja, det finns ett ljus i tunneln.
Just det.
Ja. Och så våga prata om samhället och vad vill vi? Okej, hur lång tid ska det här ta? Men om man börjar bygga det samhället som är värdet på oss som jag arbetar.
Så stadigt helt enkelt.
Så stadigt.
Tack Niklas Nilsson för ett underbart samtal.
Ja, tack,
lycka till nu.
Ja.
Och kör hårt.
Tack för att komma hit.
Vi har lyssnat på Starta prästarna, en podd om ekonomi och politik. Jag heter Daniel Suhonen. Stöd Katalys, ekonomiskt om du vill. För lokala fackföreningar eller individer kan man swisha en slant eller stödja oss som månadsgivare. Ni hittar info om det och vårt nyhetsbrev på katalys.se. Och glöm inte, Niklas, att ekonomi är politik, inget annat.
Nej, det är sant.
Tack.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.